Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En Ryobi grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Får man rödvinständer av alla röda viner? Och kan man avgöra kvaliteten på ett vin genom att endast titta på det? Varmt välkommen ska du vara till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag så pratar vi om olika färger på vin. Och till min hjälp har jag vinskribenten, sommelieren Sara Lindstrand Embouch. Välkommen.
Tusen tack.
Hur mår du?
Jag mår jättebra.
Ja.
Hur mår du?
Ja, men jag mår toppen. Absolut. Fem plus dag idag. Absolut. Det här kanske inte är relaterat till just färg på vin, men jag tänker ändå att det är det. Vi får se vad, om du håller med mig eller inte. Mm. Ibland så har jag fått lite så här, det är nästan som en fällning i mitt vinglas. Vad är det egentligen? Och är det bra eller dåligt?
Det är ju sediment som du har fått i ditt vinglas då.
Vad är sediment?
Man kan tänka att det är rester efter vinmakningen, helt enkelt. Det beror också vilken typ av ålder på vinet. Om det är gammalt vin så är det en typ av sediment som kommer efter. Liksom, det har blivit äldre, helt enkelt. Och färgämnena har börjat falla ner till botten. Det är också därför man brukar dekantera äldre viner. Men sen kan det också vara att man inte har filtrerat vinet. Och då kan det vara lite klumpigt i vinet också.
Är det något som är dåligt för en att dricka? Ska man undvika det, eller som jag som råkar svepa i mig ett glas och så upptäckte efterhand, oj, här var det nog grusigt?
Det är ingen fara. Jag hoppas att det inte mådde bra eller dåligt efteråt.
Nej, verkligen. Nej. Inte. Absolut inte. Ja, men bra, då har vi rätt ut det. Men så här, när man tittar på ett vin, både rött och vitt, finns det några så här varningstecken som bara, det här ska man vara uppmärksam på, att det här kan vara dåligt vin?
Det kan vara ifall du har köpt ett vin som är ganska ungt. Om du köper ett vin som är från 2019 till exempel, ett rött vin, och sen så är det väldigt brunt i färgen, då har det blivit oxiderat någonstans. Och då är det ett vin som inte är dåligt att dricka. Du kommer inte bli sjuk eller må dåligt av det, men det kommer inte vara så gott bara.
Och då är det att luft har smugit sig in i flaskan, eller?
Exakt, för det som sker när man har en flaska, och ju äldre den blir så byter den ju också färg. Ett rött vin blir mer brunt, medan ett vitt vin blir också mer brunt. Och det som händer är en liten mikrooxidation hela tiden. Och det är också därför den ändrar färg. Så ifall om det är ett ungt vin som är väldigt mörkt, så har det gått fel någonstans, helt enkelt.
Så man gör ändå rätt i att ändå titta lite på vinet innan man liksom klunkar i sig det, så att säga.
Ja, exakt. När man provar vin och man går liksom efter så här metodiken hur man ska prova det, då är en av stegen också att man ska titta på vinet. Alltså titta på färgen på vinet, kolla hur djupt det är i färgen. Och ifall det är ett vin som är väldigt mörkt i färgen, så kan det också vara en indikat vilken druva det är. Är det väldigt ljust, så kan det också vara en indikat vilken druva det är. Samma sak med ålder, har man också en indikator där.
Du är ju expert på det här, så då tänker jag så här, du kan titta på ett vin och säga det där är en Merlot, klassisk Merlot, bara sett till färgen, eller det där är en typisk Chardonnay. Kan man göra så? Går det?
Jag önskar att jag kunde det, men det kan jag inte. Men det är en tydlig indikator. Till exempelvis ifall man har ett vin som är väldigt mörkt, så kan jag tänka att det här kommer inte vara en Gamay eller Pinot Noir. För att de har inte så pass tjocka skal heller. Precis som en Nebbiolo är väldigt lätt i färgen, men den har fortfarande väldigt tydlig strävhet, tanninrik helt enkelt. Medan en Syrah är väldigt mörk i färgen. eller en Barbera kan också vara väldigt mörk i färgen. Så då får man tänka att okej, men det här kan ju vara någon av de här druvorna. Men sen är ju också doften och smaken det som är det viktigaste nästan.
Men hur funkar det här då med röda viner? Att det kan skilja sig så otroligt mycket i färgen beroende på vilken druva det är?
Det som finns, eller när man gör rött vin, så är det ju att man använder sig av skalen. Det gör man ju inte när man gör ett vitt vin, och det är därför de är vita helt enkelt. Och vissa skal är tjockare och vissa är tunnare helt enkelt. Och beroende på hur länge man också har med skalan i själva fermenteringen och jäsningen, gör man kall maceration, massa olika typer av beslut som vinmakaren tar, är också att man lakar ur färg. Så ju längre man har skalen och vilken typ av skal det är, det beror på färgen.
Så då skulle det gå, om vi tar Pinot Noir som är ett väldigt oftast ljust rött vin, skulle man då kunna göra ett jättemörkt Pinot Noir bara genom att låta skalen ligga kvar längre?
Ja, alltså det är ju också ett färgämne som finns i druvorna som heter antocyanin. Det finns också i blåbär, det finns i blåklint, det finns i plommon, liksom olika typer av frukt och grönt och blommor. Och ju mer koncentrerat det finns, desto mer kan det också bli färg. Så det finns också en gräns till hur mycket färg man kan laka ur. Liksom.
Kan man göra vitt vin av blådruvor?
Ja, det finns någonting som kallas för Blanc de Noir. Och det är det man brukar se på champagne. Och då är det att man pressar druvorna direkt så att de inte får någon form av skalkontakt. Och sen så påbörjar man själva fermenteringen på en gång.
Ganska rak och enkel fråga, men ändå viktig skulle jag säga. Får man mer ont i huvudet av ett kraftigt rött vin, alltså sett till färgen?
Nej, man får ont i huvudet av alkohol. Och det har forskats jättemycket på det här. Det finns ingen röd tråd varför man får ont i huvudet av rödvin. Men man kan vara känslig mot histamin. Eller att man är liksom astmatiker helt enkelt. Och då är det mer att det är luftvägarna som påverkas så att man blir röd. Men just huvudvärken har man inte hittat någon form av logisk förklaring till än.
Av vissa viner, för det där med histamin, det blir ju som en allergisk reaktion då. Alltså, och vissa viner har jag märkt att jag kan få en sån nysattack av ibland. Finns det vissa typer av viner som är tyngre histaminmässigt eller är det också liksom lite slumpen?
Det beror helt enkelt på vinmakaren och hur den väljer. Så ifall man har koll på olika vinmakare och man kan liksom ta ett vin och testa en kvart, känner man att man får lite utslag eller att man känner att man får lite huvudvärk, så är det bättre ifall man dricker ett glas vatten och låter den flaskan vara.
Bra tips. Om man har ett... Det blir väldigt mycket frågor om rött vin i det här avsnittet. Mm. Det kommer lite vitvinsfrågor också. Men...
Om en sous vide på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.
Rött vin när det blir äldre och det lagras på rätt sätt så att säga, inte det där vi pratade om tidigare att det sipprar in luft av misstag, men då ändras ju färgen på vinet. Varför då? För att det blir, du nämnde oxidation tidigare som något negativt och här är det något positivt istället då, eller?
Exakt, så man vill ju ha en liten oxidation när det kommer just till viner som är producerade till att lagras helt enkelt. Och det som man behöver då är främst ganska hög alkohol, mycket syra, mycket tannin. Man har liksom ett mycket vin av allt. Att det ska liksom vara bluffigt, så att säga. Så att när man faktiskt lagrar det sen och det utsätts för den här mikrooxidationen under tiden, så mjuknar det av lite och blir liksom lite mer runt och mysigt. Och det som händer är också att alla mycket pratar om primär frukt i början av ett vin. Och det är att det är lite så här yppigt och ungt, och att det är blåbär och det är mörka bär kanske, men att det liksom är bären som finns där. Och när det blir äldre och du får den här bruna tonen i färgen då, så blir det också att det går mer åt läder, choklad och kanske torkad frukt. Och det är det som också händer med oxidation, att den förlorar all den här ungdomligheten, så att säga.
Också en konstig fråga. Men stampar man fortfarande vindruvor med fötterna?
Man gör det ibland. Jag har gjort det en gång.
Ja, berätta. Hur var det?
Det var njutningsbart, ska jag säga. Det kändes bra. Det var liksom en bucket list grej. Men det är ju inte jättevanligt, för att det är otroligt krävande. Man kan inte ha så mycket människor som kan stå och stampa vin hela dagen. Liksom. Så det är lättare nästan att ha maskin.
Men det går ändå att få tag i ett fottrampat vin, om man skulle vilja.
Absolut.
Ja, spännande, tycker jag. Jag är lite nyfiken, om man tar den raka motsatsen till att stampa vindruvor med fötterna. Alltså så här, framtidens vinproduktion. Mm. Finns det något där? Alltså vad pratas det om? Finns det något nytt? Alltså så här, vin är ju jättegammalt. Och det känns som man har gjort på samma sätt hur länge som helst. Eller är det bara jag som har den bilden? Eller hur ser det ut där ute?
Det är ju ganska samma lika. Det som hände efter krigen, andra världskriget där framförallt, var ju att det blev en annan typ av industrialisering. Så det som är vad vi kallar idag för konventionella viner är det som växte fram. Och då var att man skulle få en ganska homogen produkt som alltid var stabil och som kunde skeppas ut. Liksom. För att folk behövde dricka, helt enkelt. De behövde dricka gott och det skulle vara koncist i sin produkt. Men innan det så var det som vi kallar för idag naturviner. Och att man mer eller mindre inte tog bort någonting eller la till någonting i vinet. Och det är väl det som också börjar komma tillbaka ganska mycket nu.
Också en större chansning då? För man vet inte exakt hur det kommer att bli, eller?
Ja, alltså det som är charmen också med vin är ju att man har ju en gång per år att göra ett arbete liksom i vineriet. Sen har du ju självklart allting i vingården. Men i vingården så är det ju inte heller att du kan styra över vädret. Så att då får man ju också använda sig lite tricks och knips, helt enkelt. Och vissa försöker att använda sig av inga typer av tillsatsämnen i på varken vingården eller vineriet. Vilket är beundransvärt på alla sätt och vis. Men man får ju inte heller glömma bort att de har en chans per år. Så ifall man sprinklar lite sulfiter någon gång så är det kanske inte i hela världen.
Vad är sulfiter?
Det är ett stabiliseringsämne. Det är också det som man alltid ser stå på vinflaskor, contain sulfites.
Ja, precis. För jag ser det alltid och så tänker jag, jaha. Och så går jag vidare i livet. men det är då man adderar där för att vinet inte ska bli dåligt, eller?
Exakt, det är en typ av stabiliseringsämne, liksom antioxidant. Och det bildas också naturligt som en biprodukt när man gör vin. Och det finns också väldigt många olika typer av livsmedel. Så det finns jättemycket torkad frukt till exempel. Men det är en sån sak som pratas mycket om just när det kommer till naturvin.
Att då ska man inte ha sulfiter, eller?
Det finns ju inget heller något så här fast regelverk av vad som är naturvin. Men man brukar säga att det inte får mer än 50 milligram.
Där går smärtgränsen för sulfiterna. Rödvinständer. Mm. Har du varit med om det? Jag har varit med om det väldigt många gånger. Mm. Att jag har suttit och druckit rödvin och så har någon tagit en bild och så ler jag och så ser jag att oj då. Men får jag det av alla röda viner?
Ja, alltså man får ju det för att man typ har plack. Så egentligen ska man ju borsta tänderna innan. Mm. Eller om man dricker väldigt mycket vin. Det är ju också så mycket syra i vin. Så det bryter ju ner tänderna ifall man liksom testar mycket vin. Speciellt om man spottar. För det är ju att man går runt i hela munnen liksom. Så då kan vara ett bra tips att dricka mjölk däremellan.
Mellan liksom provningarna?
Exakt.
Eller liksom, ja.
Eller få in ett glas mjölk där någonstans som innehåller kalcium. Liksom och lite.
Så om jag på nästa vinprovning ber om ett glas mjölk, då kommer den som håller det där bara, han har koll ändå.
Exakt, ett riktigt fullblodsproffs. Men ost funkar ju också.
Okej, ja just det.
Mm. Och det är ju nästan godare. eller är godare än mjölk.
Det är jag beredd att hålla med om, ja. Absolut. Varför heter det vitt vin och inte gult vin?
Det finns faktiskt någonting som heter gult vin.
Det gör det?
Ja.
Men förstår du vad jag menar? För så här, vitt vin, alltså vi pratade om mjölk. Mjölk är ju vitt i min värld. Sen jag är ju inte dum på det sättet. Men ändå.
Mm. Jag förstår vad du menar. För det är ju alla andra färger förutom gult typ. Alltså lite grönaktigt, det kan vara genomskinligt. Det är sällan det är vitt. Aldrig, helt enkelt.
Men du sa att det finns gult vin. Vad är det då?
Exakt, det heter Vin Rhône och det produceras i Jura i Frankrike. Och det är en speciell typ av vin som man gör där och som ligger under ett litet flårtäcke. Och där får det ligga i 6 år. Och det som händer under den här tiden är att det avdunstar väldigt mycket av vinet, så att det är en flaska som säljs på 62 centiliter istället för de traditionella 75. Så det kallas för gult vin i folkmun.
För sen så finns det ju också orange vin.
Ja.
Vad är grejen med det?
Det är ju att man gör vin med gröna druvor, till exempelvis chardonnay, men att man använder sig av skalen. Så att man gör precis som man gör rött vin, att man har en skalmaceration under tiden. Och det är ett jättegammalt sätt att göra vin på. Så att det här är ju liksom från innan Jesus-tiden.
Okej, för det kändes ju för typ kanske 3-4 år sedan så fick orangevinet ett uppsving, upplevde jag det som. Att många började prata om orangevin och beställde orangevin på restauranger och vinbarer. Men det är väldigt old school alltså.
Ja, det är en jättegammal metod att göra vin på.
Har du någon teori om vart den trenden kom ifrån då? Med orangevin?
Hipsters. Men, ja. Nej, men det är ett jättebra matvin. Jättebra matvin. Så det funkar till mycket. Tysk mat funkar det till. Det finns liksom väldigt, väldigt bred spektrum för orangevin. Precis som vitt och rött så finns det en väldigt stor variation av den typen av vin också.
Så om jag tvekar, ska servera mat, vad ska vi ha vitt eller rött till det? Då är det ganska bra att ta ett orange vin då. För då är man lite safe.
Mm. Det finns ju mycket roliga smaker i just orangevin som kanske inte alltid går att hitta i vita eller i röda. Att det kan vara lite mer umf i det på ett annat sätt. Och att det fortfarande är liksom en tanninstruktur och att det kan vara lite mer strukturerat jämfört med ett vitt vin. Men kanske inte lika mörkfruktigt i stilen som ett rött vin.
Sara, stort tack för att du kom hit.
Tusen tack för att du fick komma. Jättekul verkligen.
Härligt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.